Ja, då var vi tillbaka här med AIH-podden, avsnitt 5. Och vi är var idag, Fredrik Ymer?
Ja, vi skulle egentligen vara på Titanic, men nej, idag är vi i HD-huset i Helsingborg.
Ja. 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 Och vi har med oss en trevlig gäst, Thomas Nilsson.
Av den anledningen.
Titanic-anledningen eller HD-anledningen?
Ni befinner er på Skybaren på Helsingborgs Dagblad, där vi spelar in det anrika Dobbarna för en gång i tiden. Vid vårt bokade stående bord här på 17:e våningen med utsikt över hav och polishus och grannar i markplanet.
Och där har Titanic-kopplingen.
Och vid bordet finns även Jimmy Fors och
Bjarke Tornarsson.
Vad vill herr Ymer först och främst lyfta fram idag?
Alltså, vi kör väl igång med punkten, det som inträffade hände igår. Vi snackade ner matchen lite.
Ja.
Örebro HIF. Vad säger vi om matchen? Spontant, ja. Sådär. Utan att tänka.
För mittenklubb i Allsvenskan så är väl en poäng mot Örebro, okej. Okay.
Om man bara vore en mittenklubb.
Får väl jag tillägga. Ja, då är det ännu bättre. Ju längre ner man är, då är det ännu bättre.
Ja.
En match som... En typisk HIF-match tycker jag. Man tar ledningen, sen så bromsar man och så blir det ingenting idag det.
Men lite så som jag funderar, så alltså, de började hyfsat. Kände som att alla var på tårna under matchens inledning. Får tidigt mål. Ganska turligt får man väl säga ändå, även om det var ett typiskt Ackan-mål.
Tycker väl att det var ett offside-mål att döma av repriserna.
Men
efter
var det?
Ja. Jag tycker att det är offside.
Så, ja. Det är absolut inget offside-mål.
Nej, det är inte eniga då.
Det är definitivt inte, och som Alexander Axén sa på presskonferensen också, när spelarna börjar vifta för offside så bör de gå en kurs och istället ägna sig åt fotboll.
Bam.
Tränaren i Örebro alltså.
Ja. Fråga på detta?
Nej,
släpp. Men, nej, jag skulle säga att sen efter målet där så gick vi ner oss totalt. Ja. Mm. Det kändes väl lite som att jag vet inte att... Vi håller 1-0 nu och så spelar vi av matchen ungefär, för det var inte mycket framåt efter det, tyvärr.
Det kändes som att man kom av sig lite, alltså Mårtensson blev skadad där i 4:e, 5:e minuten och tog sig av, och helt plötsligt ska man spela med Mamin och man ska kasta om lite i elvan och jag vet inte.
Så allvarlig skada var
det
inte?
Nej, det var det inte. Jag bara sa att man, det kändes som att man kom av sig de första minuterna, var man lite mer bollförande och...
Sen hade jag ju sån, alltså jag blev inte klok på vilka positioner spelarna hade egentligen offensivt sett.
Den preliminära laguppställningen som Roa hade lämnat in var ju 4-2-3-1, och det är väl också...
Visst körde de 4-4-2?
4-4-2, ja. Spelare med drag 4-4-2, vilket är konstigt när man hämtar in spelare som ska passa in i hans...
Precis.
Formation.
HF, som ni kanske märkte, så ägde HF de första 20 minuterna till Alexander Axén fick klart för sig, eller fick ordning på trupperna att aj, Roar Hansen har dratt oss vid näsan. De hade ställt upp hela sitt lag med i tron om att David Ackham skulle spela på vänsterkanten. Mm. Och det tog i princip 20 minuter att få dem att ställa om sig till HS 4-4-2, så att det var ingen som helst slump att det stod 4-2-3 på pappret och att de stod 4-4-2.
Så du tyckte att det var ett genidrag utav Roar?
Taktiskt genidrag. Uppenbarligen, med tanke på att han lurade Alexander Axén mer än han lurade mig, och det är det viktigaste. Han lurade Janne Andersson för förra året genom att föra upp 4-4-2 istället för 4-2-3 på parken. När det vände egentligen förra vårsäsongen.
Han lurade Axén, och han lurade uppenbarligen spelarna också, för de verkar inte direkt veta om vad de skulle spela.
Det är ju en annan sak vad man egentligen har för en spelidé. Men just taktiken 4-4-2 tyckte jag kändes fräsch där och då, när han spelar med den. Dels för att det var överraskande mot Örebro, vinnade taktiska spelet. Sen fick han Bojanic på någon typ av mjuk start där, och kanske verka mer i djupled och lasta av Dahlberg lite, samtidigt som Dahlberg känner sitt stora ansvar att lasta av Ackan. Men sen gick det som det gick, precis som ni säger också, att efter 20 minuter de har gjort målet inom den perioden, va, så kommer det här, rädslan att förlora kontra viljan att vinna.
Ja, det skrev du nog i din krönika då.
Som HF har problem, att det är... Det, det smyger in sig en osäkerhet, och vid 1-1 så är det ju aldrig egentligen, trots de här kontringarna som kommer, så är det ju betydligt närmare 2-1 än 1-2.
Ja, det känns ju lika dörrigt i försvaret fortfarande i alla fall, det får jag säga, jag vet inte.
Alltså nu, Kristoffer Andersson hade väl inte en bra dag på jobbet igår, han hade det väldigt tufft, om man nu ska titta på försvarsbitarna. Även Jesper Björkman hade någon situation där det var lite dörrigt. Det är klart att det blir ju, och det här är väl kanske, alltså när man tittar på generationsväxlingen, att det är kanske inte Kristoffer Anderssons fel att han spelar. Jag menar, Gustav Jarl fick en chans här veckan, och det är svårt att motivera att han skulle gå före Chris just nu.
Vilken vänsterback har du satt in annars?
Alltså, man har ju varit
slocknar lite... ljuset, jag ska bara resa mig. Det är så att när vi inte jobbar...
Jag sa ju det, det är Titanic där. Vi kommer inte det längre fram. Känslan.
När vi har vattnet rinna.
Ja.
Alltså, var det nej, alltså, som sagt, alltså, man både ger och inte ger Kristoffer Andersson obefogad kritik. Men det är väl klart kanske att en matchtränad mittback är väl kanske ett bättre alternativ än en otränad ytterback. Det tyckte jag om i Göteborgs matchen i alla fall. Kristoffer gör ju vad han kan, men där finns ju inget annat alternativ.
Och det är väl det som är...
Men hans peak är ju ett par år tillbaka. Ja. Han har haft sina bästa och...
De är ju här och nu, och det är den trupp de har. Och det, ja, ni såg mot Göteborg vad det fanns att välja på som vänsterback. Man kör en högerback för att höger yttermittfältaren går ner som högerback, just av Jarl i det fallet. Och sen blir det ju soppa av det också.
Var det ett rättvist resultat?
Alltså, det kändes... Jag var glad att vi fick en poäng med tanke på hur Örebro avslutar matchen. Det är en skum känsla, för det känns ändå, alltså kollar man de två senaste matcherna, jag kan förstå att man inte vinner mot Göteborg borta, inte i år i alla fall, men matcher som Gävle hemma och Örebro både borta och hemma, det är ju måste matcher sett hur tabellen ser ut, och att plocka 2 poäng på 2 stycken 6-poängsmatcher, det får ju ses som ej godkänt.
Jag har aldrig sett HF vinna i Allsvenskan i Örebro.
Nej, det är väl 9 år sedan tyckte jag.
De var väldigt nära 95, men de tappade den ledningen och tappade därmed slagläge och vinna SM-guld 95.
Så det är alltså en framgång att vi fick det?
Jag har sett dem vinna där också. 2011, semifinalkuppen. Nej.
Men i Allsvenskan är det många år sedan.
Ja, man kan inte dra någonting på det, mer än att det är väldigt intressant att vissa arenor är liksom... Det förändras aldrig, och vissa arenor tar det 45 år.
Traditionens makt är stor.
Traditionens makt är stor.
Så är det ju inom fotbollen av lagen. Jag tycker vi har nyförvärven nu då, om vi nu ändå var inne lite på dem smått. Nu slängde Roar in 3 stycken direkt från start. Och det är väl ganska ovanligt kan man väl tycka. Harry, det gjorde väl i för sig det mot Kalmar häromdagen också.
Det gjorde ju Harry, men samtidigt spelarna som Harry hämtat in, jag menar, Mehmet i det läget, alltså han kan ju hur Malmö spelar, han kan klubben, och det känns som en annan situation. Plus att de har ju Champions League-kval att ta hänsyn till, och där måste man kanske vila spelare. Det är väl ganska så ovanligt att göra som Roa gjorde, samtidigt så behövde de tyngden då, antar jag. Det enda jag tycker är konstigt
är matchade spelare / tyngden, vad sänder det för signaler?
Ja, man pratar alltid om signaler. Jag tänker lite här, om man inte vill spela 4-2-3-1, då känns ju nästan Mikael Dahlberg onödig, alltså då känns han överflödig. Alternativt hade jag hellre sett Anton Kinnander in till honom.
Hur hade ni hellre velat säga det?
Alltså, jag tolkar det, när du hämtar in de här spelarna så ser jag det som att man vill förstärka med karaktärsspelare i den formationen som Roa vill spela. Och när man går ifrån det då, så jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag står med ena foten i vattnet och den andra på stranden.
Det blir lite flummigt på något vis.
Alltså, det blir rörigt för mig. Alltså
vi förstärker positionerna där vi behöver för att vi ska kunna hålla vår spel i det. Och så när vi väl har fått in spelarna så ändrar vi det.
Ja, men det är det som är. Visst, jag köper vad du säger, Thomas, att man ställer motståndarnas tränare, men alltså i slutändan handlar det ju om att vinna matcher och ta poäng.
Vill det vara Hansen egentligen spela 4-2-3-1 enligt er då?
Jag upplever det så, och det har ju varit en del av hans filosofi.
Varför ändrade han då till 4-4-2 i april förra året och vann framgång med det och behöll det? Är det kanske inte det att vi tittar tillbaka och tror att vi vet hur det var någon tid.
Det har väl oftast framgått med att vi har haft en ensam stackars forward som har stått och trampat vatten. Och det inte har hänt någonting. Och då tolkar vi naturligtvis som att det är en etta där framme. Sen är det ju klart att vi har haft en tvåa och ibland en trea också. Men nu ska jag räkna siffror, för att Ackan har ju mer eller mindre varit en forward också hela tiden, även om han ska vara på vänsterkanten. Så.
Alltså jag vill ändå betona att jag tycker att alltså med de nya spelarna som har kommit in så känns ju ändå 4-2-3-1, om man nu ska bolla med siffrorna. Det känns ju jäkligt intressant. Alltså. Jag menar, du kan ha Ackan till vänster, Bojanic centralt, släpandes bakom Dahlberg, och så har Smarrason till höger exempelvis. Och sen har du Mårtensson och Gashi som stöttespelare. Det känns ju som intressant.
Precis. Men vi kommer till det sen, tänkte jag, mer fördjupande på det här. Utan vi snackar av matchen igår. Nyförvärven som vi var inne på, var de bra?
Betygssättet. Det syntes ju att de inte var matchtränade, helt klart. Alltså. Men Bojanic får väl högst betyg av de tre i så fall. Jag tycker att han blixtrar till och visar väl kanske sin... Ja, sina
vi,
goda egenskaper.
Ja, det är jävligt åt vänster, för att det, han var den som visade mest framfötter.
Men om vi kör på en skala från 1 till 5 så får väl Bojanic en 3 och de andra två får varsin 2. Men det är ju... De är som sagt inte matchtränade heller.
Jag tyckte Mårtensson försvann, och inte bara när han blev skadad, utan han försvann lite från matchbilden stora stunder. Jag
tror lite att han och Gashi kan vara för lika
varandra. Ja, det kändes nästan som att Gashi, han... tände till lite, tog ett steg extra som vi inte har sett han göra på ett tag nu.
Betonar väl du också, Thomas?
Ja, jag hade med det att det...
Jag är ledsen att inte läst din
kraft. Det är fler som inte har gjort det.
Jag brukar göra det skrivstiget och styr mig.
Det blir för hög. Jag kommer liksom trycka in lite sådana små grejer och se vem som har faktiskt gjort hemläxan. Nej, men jag menar på... Jag gjorde en snabb analys direkt efter matchen där jag menar på att det var tre grejer med det här som var bra. Jag kommer inte ihåg vad det var, men Mikael Dahlberg tror jag det var tre grejer, varav den tredje var att han lyfte Simovic. Vad hände med Simovic när han kom in?
Han fick ju fram ett pass.
Han till löpningar. Det första han gör en bågning ut mot höger och drar isär så att Ackan kommer helt ren mellan backlinjen. Sen slår han Ackan tillbaka en bredsida och där kommer Simovic och drar den i burgaven. Men det är han själv som lägger upp hela det anfallet. Han tar fler meter där än vad han har gjort på hela säsongen. Den kvarten där var liksom så eld i röven, om uttrycket tillåts.
Då kommer vi tillbaka till det som egentligen skulle ta oss hem med taktiken. Men det är kanske det som har fattats då. Att han har varit ensam eller känt sig ensam där uppe. Och nu får han en draghäst. Och
det är det jag skulle vilja
ha. Lite,
men en fråga till dig då, Thomas. Ja. Den där pressen, hade inte Anton Kinnander kunnat sätta den på likväl?
Jo, kanske. Möjligt. Men hur många mål har han gjort? Alltså Anton Kinnander, han är liksom...
Jo, men han får inte chansen heller.
Nej, men alltså man har tre byten. Och...
Nej, ja, men jag menar istället. Nu har man plockat in Dahlberg och det är ju... Han
alltså, du menar att Anton Kinnander hade satt elden i häcken på Simovic?
Nej, jag ställer en fråga om jag tror att han hade kunnat väcka samma glöd om Roa bara hade vågat matchen.
Ja, men så här. Han kom in i februari, han har fått sina inhopp. Har elden funnits i häcken på Simovic? Om jag skickar tillbaka frågan. Svar nej. Det har det ju uppenbarligen.
Svara på frågan med en fråga.
Ja, men så är det. Alltså det är vanlig statistik. Och tittar du rent statistiskt på de här tre också. Jag slet som ett djur hela första halvlek. Och förde statistik på bollmottagning. Eller hur mycket de var inblandade i spelet med boll. Och hur mycket de gjorde rätt med boll. Det var ganska så hög rätt procent på alla tre faktiskt. Bojanic klart mest inblandad. Sen förvånade nog Dahlberg. Och sist centrala mittfältaren Mårtensson. Så kanske en del av spelet också. Mm. Men jag var ganska imponerad, som jag också skrev i krönikan, som du får läsa den sen.
Jag ska göra det kväll, jag lovar.
Men att de... det hände någonting och de var bra, de var intressanta. De var nog någon typ av utropstecken. Men sen är ju själva spelidén som är frågetecken. Kan de vara en del i ett kommande maskineri? Ja, möjligt. Men... då gäller att resten ska kugga i också.
Ja, det ska bli intressant. Som sagt, vi kommer att snacka upp nästa match lite. Då har vi lite av förutsättningarna för de här spelarna också. Kort så här, varför gick det som gick? Det har vi egentligen avhandlat.
Tyvärr, vi har avhandlat.
Ja. Ska vi lämna den matchen där den hör hemma i historieböckerna.
Och ja, hoppas att den tänder gnistan till returen i så fall.
Förhoppningsvis så blir det väl lite tändväska på den på söndag. Vi rundar av där. Yeah. Vi är tillbaka här på
Skybaren på 17 våningen i Tvärnäs.
Ser du inte det?
Helsingborgs dagblad.
Jag vågar inte titta ut.
Domarna före stambord.
Där nu alltså AOH-podden har satt sin prägel också. Vi fortsätter att snacka lite om HIF. Vi går in lite på spelaren. Vi har alltså fått in 3 stycken spelare nu på kort tid. Vi har ju pratat om det, berört om det var rätt spelare eller inte, om de passar in i Roars spelsystem och vad är egentligen Roars spelsystem. Men finns det något mer vi kan utveckla på det?
Alltså jag, som jag var inne på tidigare, så tycker jag att om man nu vill, jag vet, vi har varit lite ifrågasättande till det, eller jag framförallt du Fredrik, men alltså jag tyckte väl att när man plockar in de här spelarna så förstärker man själva lagbygget och formationen som jag upplever att Roar vill spela. Och då kändes det som att man ville lägga ner lite fler verktyg i hans verktygslåda så att han kan få ut mer av laget helt enkelt. Så sett så tyckte jag att det var rätt spelare. Micke Dahlberg är väl kanske ingen som jag hade köpt på Football Manager direkt, men... Men sett till hur man vill spela så tror jag nog att han kan vara den där tunga centern som är skillnaden.
Alltså jag håller fullständigt med, det kan vara rätt spelare. Ja. Alltså, absolut, det är bra nyförvärv egentligen om man ser till vad de kan bidra med, både med bredd och lite spets också. Sen är det ju, allting hänger över att sätta dina pjäser någonstans också, hur du spelar ut dem, så är det. Och frågan är, kommer de att få spela på rätt plats?
Men tror du Roar kommer att ändra sitt spelsystem nu? Eller tror du han kommer fortsätta med...
Vi var ju lite inne på det där, att han uppenbarligen gick till 4-4-2 och dribblade av Axén och även en hel del andra, men... Ja, jag vet inte. Jag vet
fast tränaren läser ju av det också.
Ja, sen är det ju inte för inte som det kallas för det gröna fältets schack. Det är klart att du ska göra lite drag... Det var då vi satt här.
Var det ett bra drag då?
Spelarna måste ju vara medvetna om det. Det är ju absolut det viktigaste.
Det kändes ju dock som att man var mer vilsen än tillbaka där man borde vara kanske med 4-4-2.
Men det ska man ju inte kolla 4-2-3 mot 4-4-2. Då ska man ändå kolla att 3/11 eller 3/10 ute på planen faktiskt nöja. Och Björkman är ganska ny i backlinjen. Som jag tyckte gjorde en formidabel match för övrigt. Men jag tror att Roar Hansen är ganska nyfiken på att testa 4-4-2 seriöst.
Har han dig att tacka för det då? För jag vet att du har proklamerat det i tidningen också.
Nej, jag hoppas att han går tillbaka till sina coachingböcker mer än läser tidningen. Men han läser tidningen också, för
det. Det tvivlar vi inte på. Det är bara jag som inte gör det.
Du kommer att höra detta hela tiden.
Det är röda tråd.
Jag gillar att ha en röd tråd. Jag kommer fortsätta med det även här.
Det är bara jag som tycker att man tappar mycket av vackra med att ha han som anfallare. Jag tycker att han är för bra som ytter. Och, alltså, vill man spela 4-4-2 så säger jag nästan hellre att någon annan spelar bredvid Dahlberg om nu han ska vara första alternativet. Och att man fortfarande har Rackham. För när Rackham tar klivet in i banan. Men kolla många mål han har gjort bara genom att bryta in i banan.
Rackham ska ju vara precis där David Rackham vill vara egentligen. Så att,
ja, det är ju.
Och han vill vara på kanten. Och det är Hansen har ju lite jobb framför sig att få honom att vilja bli en naturlig anfallare om det nu skulle vara han. Men jag tror att man kan sätta någon annan där också. Det finns fler alternativ nu helt enkelt för ett 4-4-2 och som inte har funnits under hela våren, för att kolla på anfallsbesättningen, vad har funnits där när Iman har varit i, Iman Khalili har varit i Saudiarabien. Det har bara funnits Santos halvskadad, Simovic halvskadad, Kinander oprövad. Det är vad det har varit. Det är svårt att räkna hem ett tvåmananfall på de tre. Och Lindström.
Alltså jag vill ju alltid betona min. Har en islänning med mig här va. Så att alltså i Holland använder man ju Smarrason som anfallare.
Mm. Och det var väl ganska intressant mot vad var det Falkenberg?
Falkenberg fick han spela 10-15 minuter anfallare. Och jag menar han producerade ändå en fem chanser för
laget. Men då började det se lite intressant ut. Men då hade du inte ett mer 4-4-2 där? Jag kommer inte ihåg.
Jo, de gick över på 4-4-2 ja, och då spelades Martin anfallare.
I rest my case.
Men är det rätt att börja dribbla med siffrorna nu så att säga? Nu ska vi helt plötsligt ändra spelsystem. Nu har han ändå, han har varit här sedan i fjol. Och nu ska vi börja dribbla med taktiken och helt plötsligt tappa sin fasta linje som han sägs ha haft under hela vägen fram.
Ja, men det är du som säger att han har fast linje. Hade du bara läst hans krön? Förra året spelade han 4-2-3-1 och 4-4-2.
Nej, jag ändrade han då i augusti. Det var då det gick
ner. Och sen ändrade han tillbaka i 4-2-3-1 och sen 4-4-2 igen väl. I år har de spelat 4-2-3-1, 4-1, 4-1, 4-2-3-1 och nu 4-4-2. Eller
hur? Så där fick vi alla siffrorna med bord.
Dagens dubbel är
det här med tydlig linje kan du nog lägga bakom dig.
Ja, men det är väl lite så, det är som jag säger, jag lider ju inte av Tourettes syndrom. Eller, alltså, så det gör jag ju faktiskt inte, men alltså, just nu så har jag kan ju känna själv, fan det senaste halvåret har jag ju inte varit så förbannad ständigt när det kommer liksom HF på tal som jag har varit nu, inte under alla år jag har följt det. Inte ens när vi krigade mot sådana storlag som Halmi och Torn och fan och nyhet.
Det börjar bli en bitter gammal gubbe.
Är det det? Är det så? Eller är det så att jag har fått en släng av Tourettes syndrom i alla fall? Jag vet inte. Men det känns i alla fall som att slottet har förvandlats till ett korthus, så kan man väl säga.
Var det bättre förr?
Ja, det var ju bättre bara 3 år tillbaka. Sen vet vi ju alla vad som har hänt där.
Den springande punkten är då när var förr.
Ja, precis.
Ja, du.
När de förlorade mot Varta borta och låg sist i division 2.
Oh! Och inte ens då skällde man, fast det var 800 pers på arenan.
Botten är nådd, skrev Valle Holmberg.
Ja.
Nej, men det... Men, ja, alltså oavsett, jag anser det var 3 spännande spelare som har tillkommit till truppen. Som,
ska vi ge han en chans då? Ska vi ge laget ännu mer chanser hela tiden efter varje omgång?
Ja, alltså det är ju svårt att bryta kontraktet med 25 spelare liksom. Så de får ju ha så många chanser de behöver precis. Helt enkelt. Ja. Men kanske kan man komplettera med en spelare till.
I min bok så känns det lite sådär skenheligt. Vad säger vi? Ja, allting är jättebra. Ja, ge dem chansen. De klarar sig ändå. Vi får väl ta en förlust.
Alltså, sett hur mycket pengar som har kommit in i förhållande till hur mycket skulder man har, så har jag ju snackat om att strypa utgifterna hellre än att öka.
Jag hörde Wernersson, han brukar ju inte ha så jävla mycket klokt att säga i och för sig, men detta var faktiskt rätt klokt i bara en enda mening. Det är stora problem i den klubben.
Han är så
Wernersson,
han
läser
inte dina grejer.
Det är stora problem på allt
om HIF. Åsnes spark på
pungen. Jo, men det kan vi väl konstatera att det är stora problem i Helsingborg, det har väl gått som en röd tråd igen.
Röd
och blå tråd.
En röd tråd i mina krönikor under året har ju varit också just att HIF är expert och svenska mästare på att göra fel och ben för sig själv. Alltså det, man tar inte tillvara på de positiva grejerna och lyckas förstärka de negativa på något sätt som gör en förbluffad gång efter annan. Och gör att man aldrig får tråkigt på jobbet. Men man blir väldigt, väldigt förvånad.
Angående fler nyförvärv. Jag vet, jag skrev ju på Twitter här igår att på fredag är det ju bara 5 månader till julafton och jag hade nöjt mig om vi hade fått Lundemann och Lasse Wibe faktiskt. Men Lasse Wibe är nog inte aktuellt. Men Simon Lundemann sitter på ett utgående kontrakt. Brann rycker väl i honom också. Men ja, borde det inte vara rimligt? Ja, fast Elfsborg har de ju dementerat att han inte är klar för det.
Han kommer inte hit.
Du tror inte det?
Nej.
Av vilken anledning?
Att han går till Elfsborg.
Det är
väl en hyfsad anledning.
Behöver vi fler nyförvärv nu då?
Inte där fram. Jag tror vi behöver täppa till där bak.
Där bak?
Fast för, alltså, de spelarna man tittar på där bak med både Marcus Nilsson och Marcus Holgersson. Vi snackade om det förra veckan också just med det här med utgifterna. Alltså, det är ändå 2 spelare som har vant sig vid ett jäkligt mycket större lönekuvert än vad HIF får råd att betala.
Skulle det inte varit ett spännande drag att låta Pers stå över en match? Släng in Linde där en match. Precis som du sa det här med Simovic, han kanske höjer sig ett snäpp.
Ja, jag har ju sagt det förut. Men Samtidigt så det känns ju inte som att Per är skälet varför det har gått som det har gått.
Ja, det var ett par misstag igår som kunde bli rätt fatala faktiskt.
Alltså Per är ju inte lika bra som när man skrev det där monsterkontraktet han har. Det råder det väl ingen tvekan över. Men samtidigt så om man nu ska hålla på och experimentera så är det nog andra positioner man behöver titta på först.
Van Schaal är väl den Hollands förbundskapten som har liksom ruckat på den mest konservativa platsen som någonsin finns. En målvakt är ju en målvakt.
Byter ut han.
Du menar det? Bytte till 115 minuter?
Ja, inte tredje målvakten, men att han också får en medalj. Men inför straffläggning, liksom, man kan lyfta ut en målvakt. Det är helt otroligt att man egentligen gör det i en VM, en kvart eller en åttondel. Ja. Så att... Är man inte hel i VM så kanske man inte är i allsvenskan heller. Men jag har ju fruktansvärt svårt att tro det.
Men det är ju bara lite sån här kanske för att spetsa till det ytterligare. För att jag menar, vi har ändå sett en nedåtgående trend för Pers agerande på plan. Alltså han var ju trots allt Sveriges bästa målvakt i inhemskt så att säga.
Han har ju blivit ompasserad av alla målvakter egentligen. Alltså om man kollar även hur många som har flyttat utomlands. Alltså det har varit Nordfeldt, det har varit han Carl Johan som spelar i Halmstad. Där finns fler exempel som passerat Per med 7 mila kliv. Liksom.
Var han 11 i statistiken förra året?
Mm. Och det säger ju en del. Mm. Trots att vi hade en sån skitbra vår första halva säsongen ändå.
Sen är det lite lömsk statistik också.
Statistik, såklart statistik.
När någon är man och spelar en match eller spelar en halvlek och håller nollan då kommer, annars är det svårt att hamna 11 i en
sekund. Men tror du det blir någon ny förvärv då?
Jag tror inte att lådan är stängd.
Nej.
Jag tror inte. Vad tror Thomas?
De sitter ju säkert inne med alldeles.
Det är sällan jag tror så.
Vad vet Thomas? Vad vet Thomas?
Nej, men jag skulle tro att det händer saker. Men jag säger ju givetvis inte, och hade jag vetat hade jag inte suttit här och tradat med och suttit upp och skrivit. Ja.
Men vi kan ju skriva av Rasmus Jönsson riktigt och riktigt.
Rasmus Jönsson är klar för Ålborg på 2 år och tar ett nytt avstamp i sin karriär och som man säger själv går ner en nivå för att kunna komma upp på den nivå som han själv känner att han besitter. Och det är ju
klokt val.
Istället för att harva i Bundesliga eller i Holland så fanns det ju en trygg miljö där han har varit utlandad i Ålborg. Och komma tillbaka där på ett kontrakt och de har verkligen trott på honom när de tog dubben förra året och han får fortsätta där. Men det är ingen som ska tro att han kommer att köpa sig en fiskebåt och bygga sig ett hus på Jylland. Liksom. Han är ju där för att studsa.
Ja.
Klokt val som någon sa.
Vad ska han lycka till?
All lycka. Men om du tror att det händer någonting, kommer där, alltså, är det någon extern man hämtar i så fall eller kommer man hitta han inom Sveriges gränser?
Ja, ni har ju fått listan, ni som har läst det som har i Stagbladet ungefär vem de har, alltså ni två, det har inte Fredrik. När kom den? Nej, men där är ju spelare de har tittat på och givetvis är ju dörren stängd för vissa när de har plockat till exempel anfallspositionerna. Så jag skulle kunna tro att man lägger sådana som Kim bakom sig till exempel och Sebastian Andersson. Vem var det mer? Bartrot, eventuellt beroende på vad som händer på vänsterkanten, såklart. Men ja, där finns vi i defensiven som någon var inne på också och det kan ju bli både ute och inne, men ni vet vilka de har träffat helt enkelt.
Har en hyfsad koll i alla fall.
Ja. Nej, men vi rundar väl av 200. Vi är tillbaka igen på Skybaren på 17:e våningen. Jag har fortfarande inte vågat titta ut genom fönstret, men nu kommer snart molnen, va?
Du får sluta blunda nu.
Förhoppningsvis. Vi har en gäst idag ju, som har medverkat redan. Men jag vet inte, ska vi presentera lite närmare? Thomas Nilsson.
Ja. Klipper ni en applåder eller?
Ja.
Det var vad man hade budget till den. Isländska.
Programmet spelas in för live-publik.
Ja, acceptera.
Ålder och bakgrund?
40 år. Sen ett par veckor.
Beklaga.
Ja, det är, vi ska alla de vägen mamma förhoppningsvis. Ja. Född och uppvuxen helsingborgare, eller Ödåkra. Så att man har ju blivit liksom vid fadershuset uppvuxen med såväl Helsingborgs Dagblad som Helsingborgs IF. Och det kan inte finnas särskilt mycket bättre platser att jobba på än just här. När man har de två liksom.
Alla ni som läser HD då, uppenbarligen gör ju inte jag det.
Men det är fint att ha en sån ja, som kommer utifrån.
Har väl inte undgått att du har varit pappaledig nu för, vad är det, 17, nej.
Nej, det är det. Andra gången, 10 månader tillbaka sen på heltid sen 2 veckor, 2 juli.
Du gick på pappaledighet
under... När vi vann guld 2011,
var det? Nej, under, vad var det, 22 omgången va, i förra året?
Jag gick på föräldraledighet när HIF toppade allsvenskan förra året.
22 omgången.
Mm. Var det det?
Ja. Har du det på samhället?
Sluta på topp.
Ja.
Och precis, då skyller vi... Ja, vi går in.
Men då vill jag även ha, när jag kom tillbaka i omgång 16, tror jag det var, 2011... När jag kom tillbaka efter Astrids föräldraledighet, då HF befäste någon typ av serieledning tror jag och tuffade framåt guldet. Så att jag vill hyllas även för den hösten.
Så vi kan säga att din röda tråd är HF då, och HFs röda tråd är Thomas Nilsson.
Ja, det står 1-1 varje fall i bra grejer och dåliga grejer jag har gjort om vi ska knyta ihop det så.
Plus minus.
Ja.
Du är i alla fall eller var engagerad HIF och nu är du bara helsingborgare då, eller vad säger man?
Ja, så får man ju säga. Jag har precis som...
Det kan bli lite svårt med tanke på ditt arbete att vara någon som ställer sig på 37an i dagsläget och sen ska gå bort och skriva en krönika eller hur?
Snudd på omöjligt, rent fysiskt är omöjligt att komma förbi alla vakter också. Annars hade jag givetvis gjort. Nej, det är anledningen till att jag blev journalist en gång i tiden. Det låter som det var 100 år sedan, men det var 10 år sedan. Det var att jag tyckte att journalistiken var ganska subjektiv. Jag ville ha mer objektiv journalistik. Kritik när den... Nu drar jag givetvis inte alla tidningar över en kam, utan kammar vissa tidningar mer än andra. Och jag kände att det där skulle jag också kunna göra. Jag skulle kunna göra det ganska bra och objektivt. Och det har varit liksom ett ledord hela tiden. Det kan inte bara för att jag är uppvuxen i Helsingborg. Och jag, precis som alla andra, vill att jag ska, som jobbar med någonting, vill ju såklart. Man får höra det. Ah, ni säljer bara lösnummer för negativa rubriker och den biten. Vem vill ha dålig stämning på sin arbetsplats? Vem vill att det ska gå dåligt för det man jobbar med?
Men det är sällan du som sätter rubrikerna heller, va?
Jo, det är ofta jag som sätter rubriker.
Hade du bara läst?
Ja, precis.
Då hade du vetat.
Man skickar in ett rubrikförslag. Sen ibland passar det, ibland passar det inte.
Faktum är att jag har ju läst jävligt mycket utav det.
jag vet det, men du ändå...
För... Ja, skillnaden mellan oss, alltså vi tänker ganska lika. Skillnaden är att du är jävligt mycket duktigare på att skriva. Vi får fram det till förståeligt format, så att säga.
Vi har ju nämnt det i ett par tidigare poddar att... Jag sa att du ofta får gå in och dra en lans för HIF när det har varit olika tidningsankor som har florerat från övriga tidningar. Att du ändå har gått in och liksom, ja, städat undan efter deras påståenden. Är det någonting som kommer medvetet eller är det någonting som kommer med i tjänsten?
Nej, det är definitivt ingenting man vill göra och kanske inte ska göra heller. Jag ska ju inte, precis som att man inte... Jag sa, där kommer ett rykte på en spelare som... Jag bara, kan inte skriva om honom? Så, nej, jag vet att det inte är någonting om honom. Så därför skriver jag inte. Nej, men de har skrivit. Ja, men låt dem skriva det då. Jag struntar vid det. Vad de skriver. Jag betalar inte deras lön. Eller säger på tv-program och så. Jag gör mitt. Men sen är det någonting som är uppenbart fel. Som jag vet är uppenbart fel. Då finns det en story i det. Att berätta vad som egentligen har hänt. Så jag är definitivt inte någon städare till någon annan. Att är det någon som far med någon det de anser var rätt så får de givetvis göra det. Men vet jag att det finns en annan story och den storyn är vad du berättar, då gör jag givetvis det.
Har du något konkret exempel på som...
Det senaste konkreta exemplet är att när Per Hansson kastade lagkaptensbinden i vredesmod för att Paul Myllenberg hade fått sparken. Så var det en tidning som skrev på det sättet. Och den tidningen trodde ju givetvis på att det var sanningen. Jag misstror inte deras källor överhuvudtaget. Och de körde på den här grejen. Och jag kollar givetvis upp det för att det stämmer inte med den bilden jag har. Att vänta, så det här stämmer inte. Och då berättar jag givetvis hur det var. Utifrån det som jag tror är sant, vilket visar sig också vara det som var sant. Och då blir det själva grejen. Jag städar ju inte för att person X skriver det i tidning Y. Utan jag förklarar för mina, de som betalar min lön, att Per Hansson bestämde sig i februari att lämna över. Sen skrev en krönika på det också, att också men, det som vi var inne på tidigare, HF borde ha utnyttjat detta på ett mycket, mycket bättre sätt.
Vi pratade om det i samma veva där i tidigare avsnitt också, just att varför man inte gör någonting bra av det. Att avtackar han i samband med Falkenbergs matchen och berättade tidigt under året.
Så skulle man givetvis ha gjort, och tidningen hade ju sluppit ha fel den gången.
Ja.
För att det visade sig att det var olika sammanträffanden som man då tolkar på ett sätt. Och HF hjälper ju till att göra fälleben på sig själv genom att man ger det tolkningsföreträdet. När man hade kunnat använda det till något positivt.
Men det är ett litet återkommande scenario med HIF, känns det som, just det. Du ständigt, nämnde det tidigare också.
Ett ständigt återkommande. Som jag önskar att de får rätt på. Precis som på alla andra arbetsplatser. Att det,
men där kommer lite ditt engagemang in. Eller hur? För klubben så att säga. Eller känslorna för föreningen kommer väl in där lite, att du får ändå det här, även om det kanske inte är medvetet eller omedvetet, så är du gärna med på städare. Det är kanske ett jävla dumt ordval, men du förstår vad jag menar.
Ja, men jag, det enda är att jag ni vet hur det är, allt är medias fel. Mm. Och media är då, det är alla vi.
Jag tror du var kärnat fel.
Ja. Ja, men det är också. Men det är alla vi journalister då, vi är ju några tusen. Och det är jag och det är personen X på tidningen Ny och sånt, och vi drar sig upp i allihopa. Drar sig var samma kam. Men vem är det som är nära på Olympia då 3-4 dagar i veckan? Det är jag. Och vem är det som får blickarna i ryggen och att nu är det media här? För att personen X på tidningen Ny eller personen Z på tidningen Å har gjort någonting, så bunkas vi ihop allihopa. Och där jag vill ju komma till ett rent bord, även om jag har inte ansvar för vad andra gör, men det är ändå jag som har min näsa där nere.
Det är väl en ganska intressant fråga, där har man väl läst många, jag vet många av dina kollegor blir påhoppade för att de antyder eller skriver någonting som är negativt mot HIF. Jag är också HIF i grund och botten, men alltså, det stör inte mig där, för att jag vet ju om att journalister har ingen agenda. Du är inte anställd av HIF, och de nere i Malmö är inte anställda utav MMH för att skriva bra rubriker om dem och negativt om deras rivaler, utan det är ju, jobbet går ut på att tjäna pengar, punkt och slut. Och det är en säljande bransch, så är det.
Ja, de som tror på den här stora världskonspirationen att alla är ute efter HIF, de har ju starkt överskattat HIF som en stor fiende i världen till att börja med. Liksom det finns ju inte. Varför skulle någon vilja att det går dåligt för dem? Alltså, nej, eller varför det. Skulle någon vilja att det går dåligt för MFF? För då sitter det ju någon i något bergrum någonstans och drar ju väldigt många spakar för att det ska... För att nu måste det gå åt helsike, och skriver han det där så kommer det hända, och då kommer MFF vinna Stanley Cup. Liksom. Alltså, ni fattar ju själv, och det finns ju inte. Men så vill man ha foliehatt så får man ju ha.
Vi kan i alla fall konstatera för dig, i din roll som journalist, så gör du enbart ditt arbete. Du har en chef som sa till dig att du ska skriva om någonting, och så oavsett om det är negativt eller positivt. Det har varken klubben med att göra eller vi läsare med att göra, för det är vi som köper.
Ja, och ibland läser.
Nej, jag vill, jag har underglad notera för statistik.
Jag har det så pass bra att jag har en väldigt bra chef och en väldigt bra arbetsplats som litar på mig att du fixar det här. Du kommer med någonting bra.
Sen är det väl positivt att det händer en massa, både negativt och positivt, därför att som jag sa, det händer ju någonting hela tiden. Ni får någonting att skriva om hela tiden. Alltså,
men jag inte skriver HF själv om det.
Nej, men det ska de kanske inte göra heller alla gånger.
Men, alltså,
det händer ju någonting hela tiden. Det måste vara tacknämligt arbete att vara journalist i Helsingborg och bevaka HF.
Om jag tänker att köra upp nu till som Örebro, i, jag vet inte när jag ska lägga ut detta, men igår, alltså söndags. Man är där uppe klockan 3, matchen börjar 5:30. Man förbereder sig, man pratar med lite folk, man träffar andra journalister och annat känt folk, Reine Almqvist till exempel. Snackar lite och sen ser man matchen, man får statistik och man skriver en text och sen skriver du tre texter till i bilen på väg hem och du skriver en krönika. Och om ingen hade brytt sig. Vad kul har det varit? Alltså, jag skriver fem texter och grämer mig när jag lägger mig att fastän jag hade kunnat göra det eller det eller det istället, varför skrev jag inte så, varför bytte jag inte ord på position på de två orden och sådär. För jag vet att jag engagerar ju. I den här stan och runt omkring så engagerar jag i den här föreningen. Precis som att det finns andra stora föreningar som engagerar, och det är ju det som är drivkraften. Hade man Trelleborg, ingen skugga över Trelleborgs FF som är, alltså, ett skönt gäng. Men alltså vad?
Vi vet ju lite, alltså, jag menar, vi då som gör detta på hobbybasis är väl inne på sjätte året nu och bara babblar och tjabbar och skriker och gapar om HF hela tiden. Det är klart, som fan, hade vi inte haft några läsare och i detta fallet lyssnare så hade vi ju inte fortsatt.
Ja, men ni sitter här på egen tid en måndag kväll och talar HF. Det är ju liksom det.
Det engagerar, det kan man säga. Det engagerar.
I den här stan, det finns ju överallt engagerat, och framförallt vi har ju Helsingborgsmentaliteten, som jag brukar säga, att någonting är alltid fel och det är alltid någon annans. Så är vi helsingborgare på något sätt, och det är ju...
Det är lite Skånes Örebro eller någonting i den stilen.
Ja, men Örebro har ju bara liksom epitetet, nedbältet, men vi har ju varandet.
Ja, nu har vi i alla fall fått reda på lite mer om det, och det säkerligen visste de flesta det mesta i alla fall. Ja, men vi vet din agenda i alla fall.
Jag är rätt imponerad att du vet så mycket om Thomas, trots att du aldrig läser vad han skriver.
Bam! Där kom nummer 8 där.
Vi går vidare i programmet.
Då fortsätter vi programmet här med en stående punkt. Vad ska HIF göra nu, Fredrik Ymer?
Jag vet
det. Löste.
Kommer vi till det där med Tourettes syndrom igen då? Eller nej? Jag vet, jag nämnde vid något annat tillfälle det där. Jag gillar ju den här första textraden i Mikael Wiehes Titanic. Det började som en skakning på nedre däck. Och normalt sett så nu slup. Som liksom av en anledning så slocknade lyset. Och normalt sett så är det faktiskt råttorna som är de första till att lämna skeppet när det håller på att sjunka. Vi fick ju vara med om att kaptenen lämnade först. Eller han blev kölhållad. Det vet vi kanske inte riktigt än hur det var. Men det är fortfarande tyst, tycker jag, i HIF-huset där borta. Vad händer? Vad sker?
Alltså, man brukar inte kommunicera så mycket utåt, så skulle det hända någonting så är det ju inte säkert.
Men vi märker ju varken, alltså det här, nu har vi inte ens fått någon, det skulle vara något möte nu i augusti, medlemsmöte. Det ska utlysas x antal veckor innan dess ju.
Men jag tror inte det är några regler på just det.
Jo, på extra medlemsmöte.
Jag tror inte det är på extra, jag tror bara det är på årsmöte som är i stadgarna.
Stort. Men det samma. Borde i alla fall komma, det borde ju bara vara ett par, tre veckor kvar dit ju, eller hur? Det är väldigt tyst. Överallt.
Är du nervös?
Och visst, jag menar när båten håller på att sjunka, det är ju klart att alla lämnat, det är ju klart att det är tyst. Men...
Så du menar att nu försöker du liksom ge våra antagonister och supportrar, det är tyst, det är sorg, det är...
Helt så bra. Kommer vi få upp skutan igen, tror
jag. Om man ska dra den där liknelsen till Titanic så fick ju kaptenen lämna. Ja. Men det var inte han som ritade det osäkbara skeppet. Det var ju någon annan.
Ja, precis. Jag var lite mer inne på det. Så kommer här sen också. Vem är det som alltså är
ansvarig för? Kanske Costa Concordia, du håller på att blanda ihop med.
Och vem är det som ska styra båten nu?
Ja.
Det är alltså sådana frågor man sitter på kammaren och funderar när man börjar bli orolig. Det ser illa ut både ekonomiskt, organisatoriskt och spelmässigt. Eller så är det bara jag som har...
Någonstans måste man börja redan i grunden och där måste ju styrelsen ta sitt ansvar för hur ekonomin ser ut. Sen en annan sak är Joel Sandborg som då är tillförordnad. Lobbade han väl för att han eventuellt kunde tänka sig att fortsätta. Då har vi diskuterat mycket här i podden och kommit fram till att vi är rörande överens om att man ska ha en extern till att fungera som vd. Det är väl det liksom. Men så länge man har så många lösa trådar så kommer det nog få bli skakigt på skeppet.
Mm. Joel Sandborg ska ju vara kvar så som han själv säger att han måste ju vara. Han måste tro att han är en permanent lösning. För annars är han bara inne som en som någon typ av sommarvikarie och då gör du inte ett visionsarbete. Som
det är lite som att hoppa in i 87 minuten ungefär. Man kan ju inte förändra matchen där inte.
Sen handlar det om att han ska sätta en ny organisation tillsammans med ekonomichefen som heter...
Robin Lundgren.
Förlåt Robin att jag inte kom på ditt namn direkt.
Jag tror vi kompletterar honom. Vi klickar bort det, Björn.
Nej, men de ska sätta en organisation och det finns väl en order uppifrån och jag är spänd på hur den kommer att se ut och framförallt, hur ser orden ut uppifrån med deras visionsarbete? Mm. Hur ser den här föreningen ut 2017 till exempel? Finns det? För då kan du sätta in inom situationstecken vem som helst på Joel Sandborgs plats. Men här och nu måste han ju vara kvar och driva detta till 100% och jag tror... Gillar Joel Sandborg som person och tror på honom och han har tentaklerna ute och känner föreningen på ett sätt som inte många andra gör.
Men vi var lite inne på det där, är det positivt enbart?
Att känna sin arbetsplats och sin arbetsgivare till 100%.
Ja. Innan du tillträder och yrket, jobbet?
Ja, definitivt svårt att säga något negativt med det, framförallt nu.
Mm. Jag har själv varit i positioner inom arbetslivet så att säga där jag har kommit direkt in för att sen städa bort de här kompisfraktionerna och hela den här biten som stör hela maskineriet i slutändan, utan det är bättre med helt ny bok, ren bok.
Men är det, ska man göra det nu? Det är möjligt man skulle gjort detta 2011.
Alltså vi har ju mycket, eller de har, har mycket att lära sig, men det har ju hänt en del sen förra gången det krisade och vi är tillbaka där igen, ungefär.
Ja, definitivt, och det är ju väldigt många oroande likhetstecken.
Och det är lite det som jag var inne på just det där, det är kanske för många ryggdunkare i gänget. Sen kan de vara hur trevliga och som personer som helst, det har ju egentligen ingen relevans i arbetslivet.
Det är möjligt. Det handlar om i svensk fotboll i stort, det handlar om att få ökade intäkter. Mm. Man kapar utgifter hela tiden, man gjorde det 2003. Fram till 2009 kapade utgifter, man kapade utgifter hela tiden. Sen fick du tre feta intäkter 2011.
Så såg man inte långsiktigt på dem.
Så var det med det. Ja. Och nu kapar du utgifter igen. Alltså tittar du på ett vanligt företag. Handlar ju om ökade intäkter hela tiden.
Det handlar om den kombinationen som behövs mellan att kapa
givetvis, men alltså intäkter. Inte särskilt många företag har utvecklats till någonting större genom att kapa sig själv.
Nej, men det måste ju gasa lite
Men ekonomi måste ju, alltså det är ju styrelsen som får stå ett svars för den mot medlemmarna. Och jag menar, den sittande styrelsen har ju fått gratis övergångar som Fredin och det gänget egentligen drog in med McDonald Mariga, Andreas Landgren. De pengarna har ju kommit in flera år efter att den styrelsen inte finns kvar längre.
Varje styrelse är ansvarig för sitt verksamhetsår. Så är det ju. Både när det kommer lik ut ur garderoberna och miljoner. Mm. Så är det ju. Det är ju ren juridik.
Mm. Nej, men vi får väl hoppas att det rättar till sig. Sen skulle jag vilja ha den där kallelsen till det extra medlemsmötet ganska omgående så man kan sätta in i kalendern.
Vet ni om det är tidigt augusti eller? Ni har inte hört något.
Ja. Augusti har bara 30 dagar va? Så att vi hoppas det är någon av dem och det är ganska snart för vi lämnar ju juli här nästa vecka.
Jag brukar få mejl om att jag kan dricka öl i medlemsbarn.
31 av augusti.
Ja. Men bara 30 utav de dagarna jag tillgänglig.
Innan vi punktar här nu med vad HIF ska göra och inte göra. Klara sig kvar i Allsvenskan. Det är inte många poäng ner till kvalstreck alltså. Lite oroväckande om man inte skulle slå Örebro i kommande omgång. Är det fortfarande, alltså, ska man ha målsättning att klara sig kvar eller ska man ha målsättning att ändå kanske plocka en jäkla massa poäng de kommande 15 omgångarna och sluta topp 6?
Alltså målet är naturligtvis klara sig kvar i Allsvenskan. Som vi har sagt innan, jag tror inte föreningen har råd att åka ner till Superettan med de förutsättningarna där nere. Så det är väl klart att vi måste göra någonting. Och det som vi har sagt, det måste ju ske nu, inte i 87 minuten. För det är ingen som kan komma in och ändra en match då. Så.
Det som är bra ur HF vidkommande och den aspekten är ju att Jesper Jansson till exempel Göteborg borta pratade om att de är medvetna om Superettan. Det är ett friskhetstecken att veta om sitt svaghetstecken. Till skillnad från titta MFF när de höll på att öka, till och med sista i pausen pratade ju Thomas Sjöberg och Roland Andersson om mästarkupsfinalen 79. Att MFF kan inte åka ut. Samma var det Göteborg 70 på Örebro när de höll på, eller när de åkte ut. AIK 2005 åkte de, va? Det skulle inte gå för det är så stora anrika föreningar. Större föreningar än HF åkt ner i Superettan eller Division 1. Och är du medveten om att du kan göra det så är det mindre risk att göra det. Om ni förstår mitt resonemang.
Jag förstår ditt resonemang.
Ja, men precis. Man måste ju vara fullständigt medveten om det och erkänna att det finns faktiskt en möjlighet.
Ja. Vi avrundar väl den. Vi hoppas naturligtvis inte på den möjligheten eller på risken.
Jag tror inte det händer. Men jag hade ju inte gråtit blod om man bevisar
motsatsen
mot att ta 3 poäng hemma också.
Ska vi vara lite positiva?
Kan du det?
Ska jag då?
Det är en relevant fråga.
Du klippar här nu.
Vad är förutsättningarna då inför matchen på söndag? Thomas, hur upplever du det?
Ja, det kommer tillbaka. Smarason är tillbaka, va? Någon mer som är på väg tillbaka?
Ja, kommer Smarason direkt in i laget?
Nej, jag bara tänker vilka tillgängliga det är. Jag skulle nog kunna tänka mig en ganska snarlig startelva. Som den nu. Jeroen, hur är det med han?
Nej,
bortatag till.
Inte den omgången.
Nej, ungefär så här.
Eventuellt att Kalle ersätter Jesper backlinjen i så fall.
Jag gillade väldigt, väldigt mycket av det lugn som Jesper Björkman hade uppe i Örebro.
Jesper och Kalle är ju gudar med dem där det backar egentligen.
Ja, men bägge två, där är någonting att bygga på. Det känns, kan man alternera ett mittbackspar? Ja, det kan man väl.
Det är framtidens mittbackspar i alla fall, förhoppningsvis i HIF. Men du vill behålla samma startelva med andra ord?
Ja. Nej, det vill, men jag tror.
Du får ju möjlighet faktiskt.
Ja, jag vill. Vad vill du göra med startelva?
Vad vill Thomas?
Vi kör man 4-4-2 så någonting åt det här hållet. Kanske Smarason på en högerkant om han kan tänka sig gå in i någon typ av närkamp då och då. 4-2-3-1 så Akan på vänsterkanten, Dahlberg uppe och Bojanic i tian. Testa det, det är där Bojanic vill vara, det är där Akan vill vara. Annars inte så mycket annorlunda.
Nej. Jag har egentligen ingenting för alltså det är svårt med alternativen så att säga. Det, Förutsättningarna är i alla fall att jag tror att det kommer bli lite svalare i luften. Vi slipper den här kompakta vägen utav värme, till och med lite skurar också, så det blir lite mer roligare fotboll. Jag tror väl att HF kommer, precis som du säger, ställa upp med exakt samma startelva som går, blir det. Och cirka 6000 på Olympia på sin höjd. Trots att den nya medlemsbaren under 37an är öppen 2 timmar innan match.
Avdelning ökar intäkterna.
Mm. Ja, men det har ju säkert fått in lite pengar på den. Så.
Jag tänkte 6000 i publiksiffra är väl
en stor ledande fråga.
Nu ska vi ändå ta det semestertid. Ja. Ja, och vi vet ju hur lite intresserade folk är utav fotboll.
Men jag som kommer utifrån, alltså jag varken bor eller är uppvuxen i Helsingborg, men är helsingborgarna naturen riktiga medgångssupportrar?
Ja.
Nej. Det är de inte. Om du tittar återigen statistiskt så är du inte medgångssupportrar på det sättet, men på den tiden man var tvungen att vara på Olympia för att se matchen. För du kunde inte sitta, vid fikabordet dagen efter och gnälla på matchen om du inte hade sett den. Så därför var det liksom i princip...
Det är två olika frågor, för går vi upp på Olympia eller vi följer HF? Det är ju liksom, ja. Och på Olympia så är det ju, har du precis som du är inne på det här med tv-grejen och streama, alla jagar streama, för fan köpa abonnemangen. Ungefär, man får betala för dem, för pengarna är ju ändå...
Simon får betala in, man får säga det.
Nej, men vad fan, kan du inte sitta där och jaga dåliga fulstreamar till en HIF-match? Och är du i Helsingborg, gå upp på Olympia för fan.
Punkt. Men är alla helsingborgare HIF?
I grund och botten skulle jag tro det.
Alla har en relation till HIF. Ja. Så är det. Sen kan det vara positivt eller negativt. Men till skillnad från väldigt många andra städer så har alla en relation. Mm. Och det är ju det som gör, det är tjusningen med det också. Folk är vansinniga när vi skriver för mycket och folk är vansinniga när vi skriver för lite. Jag vet en på Fassans gamla jobb som fortfarande hatar HIF för att han blev om sin plånbok på Olympia på 70-talet. Alltså det är ju den nivån vi har i den här stan, och det är det som är, det är det som är skön.
Men just det, när vi pratar medgångssupportar, så det är ett vitt brett begrepp egentligen. Alltså det är ju klart att vi tappar, när det går dåligt för laget så tappar vi ju marginal. Om vi nu får lov att kalla någon för marginalare, men ni förstår vad jag menar. En par tusen på det. Som i det här läget, jag menar som i Europa-matcherna, som egentligen är alla gapar skrik om att vi ska ut i Europa. Och så dyker det upp 2,500 på Olympia.
Fast är det verkligen alla som gapar skriker det, eller är det de
som... Jo, men alla vill ju ändå sitta, det är många av, vad säger vi, marginalerna som sitter hemma och tittar på Barcelona, Milan, Inter, England och vad det nu än heter. Och vad kul om HIF hade varit där. Sen har vi möjligheten så sitter vi hemma.
Ja, man kan sitta och se Levante Barcelona, man kan se
Levante HIF, nej.
Och jag skrev ju någon krönika, det var Europa League-gruppspelet, ja. Europa för vem? Mm. Alltså man pratar om Europa, vi måste ut i Europa, varför ja, precis, det? Ja. För vem då? Alltså det kommer fler folk och ser liksom en cupmatch mot Eksjö eller något sånt än Levante till exempel. Fall inte de här riktiga gräddan kommer med liksom...
Fan, jag vet, jag körde ner, jag bodde uppe i Småland och körde ner från 25 mil ner för att se Panionio. Ja, jag kan inte ens ut det. Ja, det var november, det var kallt så in i helvete. Och jag frös som en isbit när jag går in och sätter mig i bilen för att köra upp de 25 milen hem igen. Alltså. Ja, och då var matchen var ju sen också, så jag var ju fan inte hemma från efter ett eller någonting sånt på natten. Ja. Men det är ju ungefär tjusningen jag får se en Europa-match.
Ja. Alltså, på tal om Europa-matcher så är Bjarkimov en nykterist, men han måste få till sig en stark huskmedicin när han häromdagen skrev att om något svenskt lag ska lyckas så är det Malmö FF.
Av de lagen i år som spelar i Europa, det vill jag poängtera.
Jag sa bara godnatt, för då visste jag att nu drömmer jag redan.
Alltså. Vi kan ju säga som så här, i nästa podd ska vi avhandla lite Champions League faktiskt. Och nu kommer alla skrika, för vad har vi med Malmö FF Champions League-spel att göra, och vi säger inte dugg.
Vi gör som Liverpool, vi lever kvar i det förflutna.
Ja, yeah, det är 14 år sedan en svensk lag var i Champions League. Men det tar vi nästa gång. Hur slutar matchen avslutningsvis?
100-0. Nej, jag vet inte.
Vem var det som hade druckit, Björk?
Nu slog man ljuset, det är det som
Får vi höra ett positivt resultat? Jag vet att Björk är glad.
Nej, jag får fan inte Björk gissa resultatet.
Jag kör ett copy-paste på Örebro-matchen som var igår och säger 3-1.
Han sa det till Smarrison, var det va?
Ja, precis. 3-1 till HF alltså.
Ja.
Cool. Jimmy.
Alltså jag har börjat hamna i pessimisternas land, för jag är där som kollega. Men, men jag känner väl ändå att jag får väl hoppas att Roa och grabbarna kan ta 3 poäng hemma. Så 2-1 säger jag.
Och Thomas här, inte 100-0 utan...
Nej, så nog 1-0.
Målskytt.
Vad tror du?
Simovic.
Ja, men det är det jag skrev det också idag i Modus Hem och läsa på. Att det är, man pratar om, hade David Rackham haft en ännu bättre dag på jobbet hade han kanske gjort 2.
Ja.
Och det
skulle han ju sagt.
Ja, men han skulle sagt, de var ju tio andra som hade skottläge. Alla utom Per Hansson borde kunna sätta en boll. Trots att han kanske bäst.
Man väntar hellre på att kunna passa äkaren än att ta skott.
Ni har alla tippat en vinst.
Vi har alla tippat en vinst.
Ja. Utom jag.
Utom du.
För jag tippar. Kommer att säga 2-1 till Örebro. Skjut mig.
Nej, ja, men det tar vi efteråt med en boll. En sak som jag reagerar på, Thomas, det är när man tittar på framgångssäsongerna. Eller 2010-2012. Att man på något sätt fasta situationer. Alltså, man känns ju inte farliga på dem längre.
Nej, vi pratar om det idag också, jag och någon, jag kommer inte ihåg vem det var. Men alltså, det känns helt ofarligt på fasta situationer. Och det känns svettigt på fasta situationer.
Defensivt. Ja.
Defensivt. Och där är någonting som har gått i stå. Eller, ja. Sönderlästa, kört fast, gör fel, jag vet inte. Men det är bara att titta på statistiken, det händer ingenting.
Ja, för jag vet, jag lobbade där när vi tippade resultat i Göteborg och alla fick fel. Så jag trodde ju Peter Larsson skulle kunna knoppa in. Det kändes lite som en sån gnetmask där han med sin fysiska styrka och alltså, det har ju varit en duktig nickspelare. Både han och Validatta gjorde ju en hel del mål där här om säsongen. Men han är väl inte noterat för något i år, tror jag.
Men har han...
Han har vunnit en nyckel. Ja,
har... Men har han det spelet? Är han,
är han lika delaktig? Han var framme på en hörna igår och nickade faktiskt. Ja. Det gjorde han. Så vi ska ju inte liksom så, utan han är ju fortfarande på gång. Det kanske så att vi har mindre fasta situationer nu än vad vi har haft tidigare. Det känns lite så.
Alltså, vi hade mycket igår, känns det. Jag menar, vi hade väl 4 stycken hörnor under första halvlek kanske. Och ingen utav dem, Örebro, nickar bort samtliga.
Ja. Ja, men med det så rundar vi av och 3 utav oss tror att HIF vinner, så vi håller väl på det, va? Vi vill säga en vinst på söndag.
Du är minoritet.
Som vanligt. Men det tackar vi Thomas.
Tack Thomas.
Tack så mycket.
Till din arbetsplats.
Det byter.